Det är tisdagen den 1 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag är det dags för Danmark att gå till folketingsval. Valet utlystes ju av statsminister Mette Frederiksen tidigare i höst efter att hennes regering hotats av en misstroendeförklaring. I Danmark är det ju så att det är statsministern som inom ett speciellt tidsintervall bestämmer när det ska bli val. Så vad handlar det här valet om? Vilka frågor är det som diskuteras? Vem vinner och vem förlorar? Och hur ska man egentligen lära sig det där konstiga systemet med partibokstäver de har i Danmark som man aldrig kan komma ihåg? Med mig för att lära oss alla hur det fungerar i dansk politik för ögonblicket har jag tre gäster, nämligen Susanna Birgersson, skribent, kronikör i Access och tidigare medarbetare på Expressens ledarsida, bland mycket annat. Hej och välkommen Susanna.
Tack så mycket.
Och Toels Häge som är journalist på Berlingske i Köpenhamn. Välkommen Toels.
Tack.
Och Ann-Sofie Dahl, författare och docent i internationell politik, medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida, som också bott och jobbat i Köpenhamn i snart 20 år och berättade precis också dansk statsborgare. Välkommen hit.
Många tack.
Vi ska börja med att prata lite om bakgrunden till valet. Det utlystes som sagt den 5 oktober i år av statsminister Frederiksen efter att hennes parlamentariska stöd försvann. Hennes socialdemokratiska enpartiregering byggde ju på stöd från tre andra partier i Folketinget. Enhetslisten, Socialistisk Folkeparti och Radikale. Och de sistnämnda, de drog sig tillbaka sitt stöd. Tänkte börja med dig, Toels. Kan du förtälla oss lite om bakgrunden? Vad var det som egentligen hände när valet utlystes?
Ja, men det var ju, alltså valet blev utskrivet som sagt, som du säger, det radikale, alltså det socialliberala parti som utgör stödpartiet, trak stöden till Mette Frederiksens regering. Men de gjorde det ju på en lite konstig måde ved at sige, at Mette Frederiksen skulle udskrive valg, når Folketinget genåbnede, ellers ville radikale vælte regeringen. Og det kom jo efter den her berømte mink-skandale om aflivning, masseaflivning af danske mink under coronakrisen, som det viste sig, at der ikke var juridisk grundlag for. Og det har været en vanskelig sag for de radikale, som både støtteparti til Mette Frederiksen, men også som parti, som jo på en eller anden måde står som vagter for retsstaten, for den danske retsstat, at tingene fungerer ordentligt og går efter reglerne. De tvang ligesom Mette Frederiksen til at udskrive et valg, men sagde jo samtidig også, at de måske godt kunne finde på at pege på Mette Frederiksen som statsminister efter at have udskrevet et valg. Og det må man sige, at det ser man lige nu i de danske meningsmålinger, at de radikale får rigtig mange tæsk for.
Just det. Mange tæsk. Precis. Ann-Sofie, kan du berätta lite om Mette Frederiksens regering nu som har suttit då i drygt 3 år? Vad tycker danskarna egentligen om den regeringen? Får hon godkänt? Går det att sammanfatta lite kort?
Det är ju väldigt, det är väldigt splittrad bild. Under pandemin så var det ju väldigt stark uppslutning bakom Mette Frederiksen. Och hon visade mycket starkt ledarskap och å andra sidan så var det också starten till de här problemen som vi ser nu med den här maktarrogansen som hon uppvisar och tendenserna att centralisera makten och politisera ämbetsverket och sådana saker. Och då såg vi också den här som Trolls nämnde, alltså minkskandalen som illustrerade det väldigt väl. Så att, och sen så har vi andra skandaler, vi har den här spionskandalen med Lars Finsen, alltså spionchefen kan man kalla honom, och också den förre försvarsministern Claes-Hjort Fredriksen. Så att det är en väldigt splittrad bild av Mette Frederiksen, och på sätt och vis kan man väl tycka lite att det här valet handlat om väldigt mycket, men bland annat har det ju varit en lite, är det alltså för eller emot Mette Frederiksen och hennes regering.
Jag tror vi ska dröja lite vid den här minkskandalen. Många har nog hört talas om det, men alla kanske inte har förstått exakt vad det handlar om. Toels, kan du förtälla oss lite, vad handlade egentligen minkskandalen om och hur påverkade det Mette Frederikssons regering?
Jamen altså, minkskandalen handler jo om, at under corona viser det sig, at mink, som minkfarme i Danmark, er meget, hvad kan man sige, er epicentrum for smittespredning af corona. Og Mette Frederiksens regering har jo lagde jo på et tidligt tidspunkt i coronakrisen, helt modsat Sverige, en meget defensiv nedlukning af Danmark generelt. Og da det så viser sig, at de her minkfarme, at der kan sprede særlig farlige varianter af corona der, så tager hun en hurtig beslutning, en lidt for hurtig beslutning, om at lukke ned for minkfarmen, og der bliver udsendt retningslinjer til danske myndigheder om at gøre det. Politiet, altså minkfarmene skal jo simpelthen slå deres besætning ihjel, altså deres besætning, dyrene skal slås ihjel, og det skal gå så hurtigt muligt. Og det viser sig så, at man kan jo så diskutere, om der er sådan sundhedsmedicinske, om det giver mening at gøre det eller ej. Men uanset hvad, er der juridisk, er der et problem, eftersom at, hvad kan man sige, proceduren blev sat for hurtigt i værk. Dansk politi var ude og udføre ulovlige ordre, hvor som der ikke er hjem. Altså man taler jo om hjemmel. Jeg ved ikke, hvad hjemmel hedder på svensk. Legal basis. På engelsk, ikke? Altså for at gøre det her. Og det viser sig så, at det ikke er. Og det er jo noget, som især de borgerlige partier, altså konservative og ja, altså blå blok, som man siger på dansk, altså højrefløjen, har forsøgt at gøre til en sag i valgkampen. Og der kom jo selvfølgelig også undersøgelser og kommission og alt videre. Og Socialdemokratiet har ligesom måttet erkende, om der blev begået nogle fejl undervejs. Mette Frederiksen har hele tiden forsøgt at reagere på den her skandale, som at sige, jamen det var ikke så godt det, der skete, men det var grundlæggende gik det jo i den rigtige retning. Men for de borgerlige har det været at sige, se på den socialdemokratiske stalinist, hun er villig til at køre hen over erhvervslivet og det private næringsliv osv. osv. Så det har været en brudflade. Når det så er sagt, så er der ikke noget, der ser ud til, at danske vælgere kommer til at lægge deres stemmer efter hverken mink eller spionskandalen her. Altså det har været det, som de borgerlige har forsøgt at hamre på Mette Frederiksen, sige, hun er magtfuldkommen, hun misbruger embedsmandsapparatet og har ikke nogen respekt for det private erhvervsliv osv. osv. Men i krisetider har valget alligevel til at komme handle om dansk velfærd, sundhedssystem og de her ting, hvor folk om tryghed taler Mette Frederiksen om.
Ja, vi ska återkomma till vilka spörsmål valkampen handlar om. Tänkte bara släppa in Susanna här. Vad säger du om Mette Frederikssons status så här efter 3 år? Hennes parlamentariska stöd, det röda blocket, har ju fortfarande ganska starkt stöd i meningsmålningarna som har gjort. Ja, helt enkelt, vad tycker de danska väljarna om henne?
De tycker ju ungefär så som de tyckte om henne vid förra valet. Det går lite upp och det går lite ner. Hon verkar ju hoppas på att kunna bilda en regering på samma grundlag som hon har just nu. Men öppnar för att kanske ta in då det här nystartade Moderaterna om det skulle behövas. Hon håller det lite öppet. Men det är som Trots säger att det är inte den här bilden som oppositionen har velat sätta av henne som en maktfullkomlig, maktmissbrukande politiker. Den går liksom inte riktigt hem. Den påverkar inte riktigt opinionen. Utan det är andra frågor som hennes väljare fäster sig vid.
Nu nämnde du Moderaterna och det, som svensk är det alltid intressant att varje gång det är danskt val så är det nya partier och en del har försvunnit. Och det beror ju delvis på att i Danmark så är det ju lättare att komma in i Folketinget än det att komma in i riksdagen. Det är lägre spärr helt enkelt. Sen har det väl också att göra lite med politisk kultur, tänker jag. Som svensk är det inte alltid lätt att hänga med, men nu är det framförallt 2 nya partier som verkar kunna gå bra. Vi ska tala lite om dem och tänkte börja då med Danmarksdemokraterna, ett parti grundat av Inger Støjberg, tidigare vänsterminister, som lyssnarna säkert hört talas om. Susanna, kan du ge oss kort bara historien bakom det här partiet? Varför har det bildats?
Ja, tror du får så flera. Det är ju en politiker som har krossats av det politiska etablissemanget och som nu kommer tillbaka som en slags det glömda förfördelade Danmarks representant. Hon dömdes i det som kallas riksrätten för ett slags egenmäktigt förfarande under flyktingkrisen. Hon delade på par där kvinnan var minderårig på ett sätt som inte riktigt stod i samklang med lagen. Och för det dömdes hon och har avtjänat sitt straff nu i början på året. Fotboja i 2 månader tror jag. Och hon har då lyckats å ena sidan ta på sig hela det fulla ansvaret för denna sin miss. Samtidigt som hon framställer sig själv som moraliskt fullständigt felfri. Hon skulle ju göra detsamma igen fast på ett byråkratiskt korrekt sätt. Hon är otroligt duktig på att framställa sig själv som den som har liksom förskjutits av etablissemanget i Köpenhamn. Och nu har hon återkommit efter sitt avtjänade straff och har lanserat det här partiet, Danmarksdemokraterna, som liksom ska föra provinsens talan mot de fina salongerna i Köpenhamn. Och från att det startades då i juni, juli någon gång, så en gång fick hon 10% väljarstöd ungefär och har legat där, kanske dalat lite nu framåt valet.
Mm. Tåls, vad säger du? Danmarksdemokraterna, alltså då Støjberg som var en kontroversiell politiker och som nu bildat det här anti-etablissemangspartiet. Vad finns mer att säga om det? Vad kännetecknar deras politik?
Det man kan säga är ju att Mette Frederiksen i 2019, där hon blev statsminister, fick neutraliserat Dansk Folkeparti, det högre populistiska eller högre invandringskritiska parti som på många måder har dominerat dansk politik i de sista 20 åren. Men der er jo en vis, hvad kan man sige, vælgerskare i Danmark, som gerne vil have det her parti. Så hvad kan man sige, vælgerne på blå blok, som er udlændingeskeptiske, de findes stadigvæk. De er gået over til Inger Støjberg, som jo er tidligere minister for Venstre, og havde den her rigsretssag med barnebryder, som skandal, som den hedder, som Susanna siger. Og Inger Støjberg har det her oprør fra udkantsdanmark, som man siger, oprør fra udkanten, hvor man, altså hvad kan sige, hun har jo også talt om at dræne sumpen med direkte citat fra Donald Trump. Og der er sådan en meget, der er sådan en stor vilje til at iscenesætte sig selv som en almindelig Inger fra Jylland, som taler Christiansborg-politikerne midt imod. Og så kan de bare komme med alt deres jura, og det er hun bare ligeglad med. For hendes storebror har også en bondegård og sådan noget. Altså sådan nogle, det er ligesom den tone, hun er kommet frem i valgkampen på. Uagtet, at hun selv har siddet som minister i skiftende regeringer og har været en del af eliten selv i mange år. Men det har altså vist sig også, at man kan sige, hvis jeg havde været socialdemokrat i begyndelsen af valgrørelsen, havde jeg kanskje været en smule bekymret for Inger Støjberg, men det virker ikke til, at det er sådan en lavine, der ruller hen over vælgerhavet her. Det er selvfølgelig et nyt parti, men det er også, hvad kan man sige, en ny udgave af Dansk Folkeparti, som jo har mægtige problemer med at altså ligger jo på 3-4% Dansk Folkeparti. Så på den måde er hun en ny variant af dem, og som sådan ikke noget nyt. Og udlændingen har jo på den måde ikke fyldt så meget heller den her gang i den danske valgkamp. Og Inger Støjberg har jo nægtet også at tale konkret indhold. Der har næsten ikke været noget konkret politik fra hende. Hun har heller ikke ville tale med medierne nærmest. Altså, det er virkelig svært at få et interview med hende fra en Københavner-avis som vores. Og det har måske gjort, at det har været svært at holde momentum i valgrørelsen for hende.
Ja, Anne-Sophie, hvad siger du? Danmarksdemokraterne er bare en ny utgåva af Dansk Folkeparti. Finns det någonting att tillägga om henne, om Støjberg og hennes parti?
Nej, men det är hon drar ju till sig, som vi har hört tidigare, att hon drar till sig de här invandrarkritiska rösterna. Och så har ju det här fokuset på utkantsdanmark, som låter lite konstigt kanske för vi som svenskar ser Danmark som ett litet land som kanske inte har så mycket utkant. Men det är ju den här, hon bygger upp en konflikt mellan centrum och utkant. Och som Troll sa, att det är ju rätt ironiskt med tanke på att hon själv har bott på Kristianshavn, tror jag hon bor. Och varit en del av det politiska etablissemanget i alla dessa år. Men det är ju intressant att det är 14 partier som ställer upp denna gång. det är väldigt mycket, och när man ser debatterna så är det ju liksom två rader med partiledare som står. Och tre är då vänster kan man säga, för det är då vanliga vänster med Jakob Ellemann. Och det är då Inger Stöjberg som var nästformann i Västra. Och sen så är det då Lars Løkke Rasmussen som var partiledare och statsminister för Vänstra. Så att det har ju blivit en atomisering av vänsterväljarna på det viset. Om man slår ihop alla de här, det gjorde jag på igår kväll när jag satt och tittade på debatten. Om man slår ihop alla de här partiernas stöd som det ser ut att bli, så blir det ju tillsammans en 29%. Och det är ju... Då hade ju, om de hade hållit sig i samma team allihop, så hade det ju blivit ett väldigt stort parti. Det hade blivit större än Socialdemokraterna till och med.
Men danska borgerligheten, det är lite som svensk vänster på 70-talet. Man förökar sig genom delning. För att nu kommer vi till då, du förbegick mig lite här Ann-Sofie, för att det är nämligen så att det finns ju ytterligare ett nytt parti då som också kommer från vänster, precis som du säger. Och då är det ju ingen mindre än före detta statsministern och vänsterledaren Lars Løkke Rasmussen. Och hans nya parti heter Moderaterna. Toels, vad är bakgrunden till det här partiet? Trivdes inte Rasmussen i sitt gamla parti längre?
Var ska man begynna? Under den sista valrörelsen chockerade Lars Løkke som statsministerkandidat ved at opsige kontrakten med de andre borgerlige partier. Dansk politik har jo været delt i blokpolitik siden Anders Fogh i 2001. Lars Løkke kommer ud under sidste valgrørelsen og udgiver pludselig til alles overraskelse en bog, der hedder Befrielsens Ørkenblik, hvor han taler om, at han ikke længere vil være afhængig af fløjene. Altså ytterfløjene på svensk. han er træt af de ekstreme, eller hvad man skal kalde, uregerlige yderpartier med. Dengang havde vi Stram Kurs med Paludan, der så ud, som om han var på vej i Folketinget. Vi havde Nye Borgerlige, som er, det kan man sige, den liberale version af Dansk Folkeparti. Meget liberale version af Dansk Folkeparti. Og alle mulige små højrefløjspartier, som stiller krav, og Liberal Alliance også, som gjorde det i forlykke, synes han selv i hvert fald, umuligt at regere. Så han har siden 2019, så gik han ud af Venstre, og så har han så haft den her store drøm om det fornuftige samarbejde hen over midten. Og det er jo det her danske valg handler om generelt. Det handler om midtens genfødsel i dansk politik. Den har været dominerende i store stræk af det 20. århundrede, men siden få i 2001 har det ikke været tilfældet. Og Mette Frederiksen står jo på den anden side med nogle skøre fornikker af venstrefløjspartier, altså det er jo, nu siger jeg med al respekt, og har samme fornemmelse af, at det er vanskeligt at lave noget fornuftig politik, og hun begynder også at kigge ind over midten mod Lars Løkke, så man kan sige, at det er et skred ind mod midten af dansk politik, netop som en reaktion på den her atomisering på yderfløjene. Mm.
Det låter ju som Annie Lööfs drömland där, genfödelsen av mitten. Jag var inne på Moderaternas hemsida och då stod det så här, tror jag får ursäkta min danska, men då Moderaterna går upp med blockpolitiken som får ingen möjligheter för att give ett bättre land vi ger till nästa generation. Vi är lige lid och lige mer glädje för blå eller röd. Moderaterna vill bo i mandaterna i Folketinget till att skapa den viktiga samarbete hen över midden. Susanna, är det här allvar, alltså att Lars Løkke kan han lika gärna stödja en socialdemokratisk som en borgerlig statsminister?
Ja, det tror jag. Och det tror jag att han hellre gör. För att även om han på ett sätt politiskt hör mer hemma tillsammans med de liberala och konservativa politikerna, så är han, som Tor sa, så trött på populisterna. Det finns ju fortfarande liksom en idé om ett blått block. De hänger ihop liksom. Och då tror jag att han hellre går till den röda sidan. Men det som förundrar mig med honom är ju vad han fyller den här berättelsen med. Vad är det som är så viktigt att genomföra och diskutera som gör att han liksom positionerar sig på det här sättet? Jag har så svårt att få syn på hans verkliga politiska projekt. Vad är det som behöver lösas? Vad är det som behöver göras som inte görs nu? Vi har hört om att regionerna ska avskaffas. Det är liksom en ganska beskedlig vision för det här nya mitten Danmark. Jag har liksom svårt att se vad det är som han tycker verkligen behöver göras i Danmark för kommande generationers skull. Alla är ju liksom med, eller de stora partierna är ju med på båten i den gröna omställningen, i invandringspolitiken, i att man behöver på något sätt reformera vård och sjuksektorn. Så jag har lite svårt att se vad det är han vill mer än att liksom på en metanivå reformera dansk politik. Liksom skapa ett annat narrativ.
Så betyder det att du inte ser så jättestora ideologiska skillnader i den här valkampen?
Nej, jag har lite svårt att se. Om man jämför med Sverige, hur vi har haft i vår varelse med de här riktigt, riktigt stora frågorna om vilket land Sverige ska vara och vad Sverige är och vilka är det egentligen som är Sverige. Och liksom med en NATO-debatt i bakgrunden också. Så är det ganska beskedliga politiska skillnader i Danmark. Det tycker jag verkligen.
Det är klart att mycket har handlat om mitten eftersom det är så mycket uppmärksamhet som har hamnat på Lars Løkke Rasmussen, och det är ju precis det han vill. Han vill vara i centrum för all uppmärksamhet och den politiska debatten. Men samtidigt så har vi ju fortfarande röd block och blå block. Och det är ju mycket markanta ideologiska skillnader mellan de två alternativen. Och sen så kan man, vad det gäller Lars Løkke, så kan man ju säga att blå block har ju sagt då att en röst på Lars är då en röst på Socialdemokraterna, men men där säger man då att ja, men det blir nog ändå så att han går tillbaka till blå block om det skulle bli förhandlingar. Och som Jakob Ellemann, vänsterledaren, sa igår, var det väl, tror jag, kom då hem Lars, alltså kom tillbaka till det blå blocket och kom tillbaka till dina rötter. Så, och dessutom så har ju det kompliceras ju också av att Lars Løkke har sagt att det hade varit lättare för honom att peka på Mette Frederiksen på Socialdemokraterna om det hade varit en annan partiledare än Mette Frederiksen. Det är ju intressant aspekt att man föreslår att ett annat parti ska byta partiledare. Men det kan ju också vara en Løkke väg ut ur det här. Man vet ju aldrig riktigt var man har honom. Och ingen litar egentligen på Lars Løkke. Och det projektet är, när du frågar om ideologiskt innehåll, så är det väl framförallt, innehållet är Lars Løkke. Det är hans projekt, och hans kandidater har ju inte på något vis imponerat i den mån de har synts. Så det är en väldigt amatörmässig skara som han har samlat ihop. Så att vi får väl säga, det kan ju också tänkas att det blir ett rött flertal och att Lars Løkke därmed kanske inte hamnar i centrum igen efter det här valet. Vi får väl se.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag ser också att det här nya partiet Moderaterna, de grundades ju också i somras, så det är också väldigt nytt. Jag ska bara berätta lite om meningsmålningarna, opinionsundersökningarna här då. Det verkar då som om den socialdemokratiska regeringsunderlaget, alltså rött block, har väl någonstans 47, 48, 49. Ja, ibland någon mätning ser att de har majoritet, flertal, men någonstans där, och det blå blocket har då strax över 40% eller 44-43%. Och då Moderaterna, som då är mittenpartiet, har ungefär 9%, så de blir väl, det ser väl ut att bli vågmästare. Tåls, vad tror du om Lars Løkke, vilken sida kommer han välja, eller kommer han välja sida, och när då i så fall?
Det är verkligen ett svårt spörsmål. Det kan jag simpelthen inte svara på. Alltså, jag tror att svaret avhänger också av om Mette Frederiksen är seriös när hon säger att hon gärna vill in över midten. Alltså, och det är många, alltså de, de taler til midtervælgerne, de lader som om, at de er de fornuftige voksne i klasselokalet, både Mette og Lars Løkke. Og så står Jakob Ellemann og siger, at jeg er også fornuftig voksen og sådan noget. Men så signalet er, at man sender det signal, men om de kan finde ud af at sætte sig sammen bagefter. Altså Løkke har jo også vil jo gerne have en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i Mink-skandalen. Og det vil, siger han jo, det skal hun acceptere, før han kan pege på hende som statsminister. Og hvis man bare kender lidt til Mette Frederiksen, så ved man, at den slags diktater og betingelser, det bryder hun sig altså ikke om. Altså, det kommer ikke til at ske på den måde med hende som statsministerkandidat. Og sådan. Så altså, hvad de egentlig vil, jeg tror, altså, det er et Mikado-Yatzy-spil. Ingen ved, der er så mange ubesluttede vælgere, tvirksomme vælgere endnu. Så vi må vente og se på resultatet på nuværende tidspunkt, og så må vi se, om de udmeldinger om midten fra Lars Løkke og Mette Frederiksen er seriøst ment.
Jeg tror egentlig, vi skulle have den her podden i morgen, når vi havde haft et resultat. Jeg tænkte bare, en sak vi skal ta upp, en uppseendeväckande sak i valrörelsen, det är ju de konservatives partiledare, Søren Papper Poulsen heter han. Dels lanserade han sig själv som statsministerkandidat i tidigare höst, och dels har han blivit påkommen med, det är lite märkligt här faktiskt, men det är en del falska påståenden om sin mans bakgrund, som han sen har fått ta tillbaka, och sen har han dessutom skilt sig. Förstås högt skandalvärde och skvallervärde. Susanna, kan du bara, ja, det är lite säreget här, kan du bara berätta, vad är det som har hänt där egentligen?
Jag har dålig koll på exakt turerna med hans ex-make där, men det ser ju inte så bra ut. Jag tänker att
han påstår att han var, att maken var då släkt med någon politiker.
En president från Dominikanska republiken. Att han var
det var han var han var jude också, men han inte var, ja, det vad jag förstod.
Precis.
Det var mycket, ja.
Ja,
okay. Just det. Det som ser extra illa ut är ju att Pepe är en sån politiker vars existens som politiker någonstans handlar om hans karaktär och hans person, och att han är en sån som man kan lita på. Han har under långa perioder inte haft så mycket profilerad politik, utan det handlar om honom som person och att han är en pålitlig och bra person. Och då slår en sån här sak lite extra hårt mot en sån politiker, tror jag det. Men sen så tror jag det handlar minst lika mycket om hur han har hanterat kritiken mot sin ekonomiska politik. Han kom med en ekonomisk plan med ganska rejäla skattesänkningar, både i toppen och botten i början eller innan valrörelsen. Den var inte populär. Och då backar han och man får ett intryck av en ganska strykrädd politiker som man kanske inte vill ha som kapten på skutan. Så att jag tror att de två sakerna har samverkat.
Mm. Ja, det är en spännande detalj i alla fall. Hörrni, i Sverige var ju energifrågan och elpriserna väldigt viktiga. Jag antar att det är det i Danmark också. I Sverige skyller vi de höga elpriserna på att de rödgröna har lagt ner kärnkraften. Hur går den diskussionen i Danmark? Och är det några politiska strider kring detta?
Alltså, jag tror inte att atomkraft i Danmark är det är inte något där liksom är på banan i förhållande till väljarna. Det är något som det är ett synspunkt man finner hos Liberal Alliance, som ju är det mest, vad kan man säga, rendyrkade, måske, ja, i det fall mest rendyrkade frisatte borgerlige parti, som siger, hvad de mener. Og de taler om atomkraft. Det var også dem, der Pape trak tilbage på skattelettelser i toppen. Så alle dem, der gerne vil have det, alle de borgerlige vælgere, de kan løbe over til Liberal Alliance nu, ikke? Mens alle de andre, de kan løbe over til Moderaterne, og derfor står Pape også nu på den måde. Men jo, altså energi og priser, inflation og dyre leveomkostninger fylder noget i valget. Og det er også noget af det, som for eksempel Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt forsøger at profilere sig på med økonomisk hjælp til udkantsdanmark. Der er han i konkurrence med Inger Støjberg om at til førtidspensionister og andre, der ikke kan betale varmeregningen osv., om hjælp på den måde. Så altså, det er helt klart en velfærdsdagsorden generelt, energi og priser og sådan noget. Men de store strategiske diskussioner om dansk energiforsyning eller europæisk energiforsyning i lyset af Putin og whatever, det eksisterer overhovedet ikke i den danske valgkamp, og det er, må jeg sige, skamfuldt.
Jeg tycker det er väldigt mærkeligt at jämföra med det svenske valet, og det er klart, det er med NATO-bakgrunden og sådär, men det er jo väldigt mærkeligt at man överhuvudtaget inte har talat utrikespolitik og försvarspolitik. Jeg mener, Danmark, og det har jo tydligen funnits försök at mörklägga lite den här rapporten från NATO om det danska försvaret. Så att det är ju majbevisst, alltså medvetet från svensk, eller förlåt, från Mette Frederiksens sida. Men det är ju märkligt att man inte överhuvudtaget nämner den här situationen vi befinner oss i med krig i Ukraina, och vi hade ju Nord Stream för inte så länge sedan. Att det är liksom, det bara försvinner bort från agendan på något vis. Märkligt.
Ja, en annan sak med att fortsätta jämföra med Sverige, det var ju rättspolitik och kriminalpolitik spelar ju stor roll i det svenska valet, och där var det ju mycket inspiration från Danmark och de bandepacke som har då sjösatts i Danmark, ett antal sådana. Susanna, det här med brott och straff och bandepacke och sånt där, är det något viktigt i valrörelsen den här gången? Eller vad har det för status numera?
Jag tror att du får rätta mig igen om jag fel, men jag har inte hört någonting om det. Jag upplever det som en politiskt sett är det nästan en överspelad fråga, för det råder konsensus om att det är bra det som görs.
Håller du med, Troels?
Ja, men jag håller med, och alltså som sådan, ja, alltså ett bra exempel är ju att Pape och konservativ kom ut med ett förslag om hårdare straffe. Og det har overhovedet ikke virket. Altså, der er ikke nogen, der diskuterer det. Det betyder ingenting i valgkampen lige nu. Altså, og det kan godt være, at der er nogen, der gerne vil have lidt hårdere straffer. Mette Frederiksen er jo også en law and order socialdemokrat, ikke? Altså, og de borgerlige blå blok kan ikke, altså bortset fra, når det gælder mink, men de blå blokke kan ikke teste hende på den dagsorden, virker det til. Altså, så det, nej, det har ikke fyldt særlig meget på den måde.
En fråga där förresten angående blåa block. Hur mycket gemensam politik har de borgerliga partierna lanserat inför valet? Hur mycket har man pratat med varandra och hur överens är man där? Vad säger du, Ann-Sofie?
Ja, man är ju för det mesta överens om skattefrågorna och ekonomi, vill jag mena. Sen är det ju, som sagt, det är väldigt många partier och det finns olika varianter. Vi har, som Troels också nämnde, ett parti som Liberal Allianse som ser ut att kommer att fyrdubbla sitt stöd i det här valet, som har gått jättebra. Partiledaren Alex Van Opsla är en ung och väldigt vältalig man som drar till sig väldigt mycket unga väljare, men också andra. Så att det är väl kanske ett parti som har gått lite under radarn i svensk bevakning. Så att jag tycker att han är en som har stigit fram i den här valrörelsen. Och sen så är det ju, alltså det är ju som sagt, det är många partier. Vi har Vänstre då med kanske Jakob Ellemann, inte riktigt. Han lever ju inte upp till sin fars position och tyngd. Och vi har som Pape då, som har haft många problem i sitt parti. Och vi har Nyborgerliga som inte riktigt har lyft heller. Och Liberala Alliansen. Och det blir ju en splittrad diskussion på det viset. Och det är inte så mycket, egentligen så tycker jag inte egentligen det är så mycket praktiska lösningar man diskuterat i detta val när det gäller ekonomi i alla fall. Utan det är skattesänkningar hit och dit, och det är mycket, det som sägs, det är mycket influerat från, vill jag hävda, från den svenska alliansregeringen med jobbskatteavdrag från bonden. Och sen så är det då, ska vi...
Det är roligt att vi kan inspirera, att vi kan inspirera Danmark för en gångs skull. Det brukar
absolut,
vara oftast tvärtom.
Absolut, och namnet Moderaterna dessutom. Ja. Så att det är... Jag tycker på sätt och vis har det varit en lite andefattig valrörelse so far.
Vår tid är snart slut. En sak vi ska beröra, jag gissar då att om man tar den svenska bevakningen av dansk politik de senaste 20 åren har ju till 75% kanske handlat om Dansk Folkeparti. Nu är det ju så att det partiet gjorde ju ett fiaskoval redan förra gången, och nu har man minskat ännu mer. Som Troels sa så är man nere i bara några procent. Nu är det, ja, det är till och med risk att man kanske åker ur Folketinget. Troels, vilken roll spelar Dansk Folkeparti numera? Och varför har man fallit samman så totalt?
Ja, men det är ju Mette Frederiksen där har haft en politisk vinnarstrategi, simpelthen. Analysen för 2019 var att vi ska ha ekonomisk retfärdighet, social retfärdighet, och så ska vi ha en stram utlänningspolitik. Og Dansk Folkeparti er jo altid blevet kaldt eller har også selv opfattet sig selv som de sande socialdemokrater. Det lykkedes jo at stikke en kæppe i hjulet på det røde Danmark i 10 år med Anders Fogh og efterfølgende også, og så videre. Den analyse har Mette Frederiksen lagt ret. Hun har neutraliseret Dansk Folkeparti 2019, og som sagt, valgrørelsen handler ikke særlig meget om udlændinge, og når de ikke kan tale om det, så kan de ikke. Og så har de samtidig fået nye konkurrenter i form af Inger Støjberg, og også til dels Pernille Vermund, altså hos Nye Borgerlige, som jo virkelig også kan føre hardcore værdikamp mod islam og så videre. Ikke? Så man kan få den der pakke flere steder nu, hvis man er bare sådan lidt indvandringskritisk, velfærds, almindelige flæskestegsdansker, jamen altså, så kan du faktisk få det hos Socialdemokratiet, og så behøver du heller ikke at stemme på, altså så stemmer man på et parti, der fungerer, og ikke sådan noget fløjkrigerisk, eller hvor du skal ligge og kæmpe ude på fløjene med alle de andre skøre partier. Der er jo også en masse mennesker, der er gået fra Dansk Folkeparti til Danmarks Demokraterne, ledende politikere osv. Det er jo en fascinerende udvikling med det parti, ikke? Fra Fuld Phoenix til, jeg ved ikke, whatever, græsk mytologi, men altså, de ser ud til at lige på vej ned i flammer nu, Dansk Folkeparti. Det bliver meget svært, men de kommer nok lige akkurat over spærregrænsen. Man kan sige, at den yderste danske højrefløj har også et kæmpe strategisk arbejde efter det her valg med at finde ud af, hvad de egentlig vil. For det nytter ikke noget bare at stå derude og sige, muslimerne kommer, luk grænserne mere. Fordi at der er konsensus i Danmark om en stram udlændingepolitik. De har ikke den bane for sig selv længere. Det er problemet først og fremmest for Dansk Folkeparti.
Precis. I Sverige varnar man ju länge för en dansk utveckling, och nu är den danska utvecklingen att Dansk Folkeparti föll samman. Hörrni, jätteintressant att höra vad ni har att säga. Val ikväll alltså. Sista fråga, har ni något tips om hur följer man valet bäst om man är svensk? Har ni något tips på några sidor eller kanaler eller podcast eller något sånt där? Vad säger du, Ann-Sofie? Hur följer du valet?
Ja, titta på dansk TV. Det är väl det bästa sättet. Det finns både DR och TV2. TV2 behöver man prenumerera på som svensk, så att det kanske är lite svårt. Men DR har ju bevakning hela kvällen och hela dagen. TVn går ju.
Precis, och det kan man titta på nätet ifall man vill också.
På appen, ja, precis. Det är bara koppla upp sig på Comcast eller någonting. Så går det.
Toels, vad ska du göra ikväll? Hur följer du valet?
Ja, men för det första ska jag in på Christiansborg direkt och följa valet. Och där kan man ju i alla fall följa med på Berlingskes hemsida. Men ellers vill jag följa hashtag DKPol på Twitter. Så vill jag lytta till Weekendavisen. Det är ju vores ugeavis här i det Berlingske hus. Meget god avis. De har en fremragende podcast, Avistid, som lige nu bliver sendt dagligt med chefredaktør Martin Krasnik og nogle rigtig dygtige politiske journalister, som taler lidt mere i dybden om dansk politik. Den er også rigtig god. Den vil jeg også anbefale svenske lyttere.
Ja, den skal jeg lytte på, så jeg også lærer mig at i fremtiden fordybe mig i dansk politik og blive en bedre podcastprogramleder kanskje også. Susanna, slutligen da, har du noget tips, eller har vi sagt alle?
Twitter og DR, ja.
Ja, Twitter eller DR. Ja, då återstår bara för mig att säga många tack till Ann-Sofie Dahl, Toels Häger och Susanna Birgersson för att ni ville komma och prata med mig idag. Stort tack!
Själv tack!
Tack!
Själv tack!
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara mig på ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.